Se, sto prendendo il microfono. Allo, allo. Allo. Yep, so what was it? This is actually for PYL, I think. Which could be, I mean, just for archive purposes, if nothing else. Possible things to use in the story. And now we have our PO with this third quote unquote romantic tragic comedy episode, and so yeah, he meets that lady after, you know, a third time he told his friends, no, that is enough with the ladies for me. Then when there she is, and he gets all into his slightly dysfunctional stage where emotions overpower logic and reason. So there he is, and yes, after she tells him three times that she's not interested, which seems to be what he needs to wake up to reality, he kind of accepts it and tries to settle his emotional side with his rational side, and well, balancing everything out at the same time, which is, as it seems, the teachings that he is going through these years, this time in his life. So then that thing happens as he accepts, yep, poof, and finished, this was just another illusion. And she breaks her friendship with him on social media, which is of course the official get lost. He goes to the temple, he takes shelter of his, you know, goes back to the temple that takes shelter of his Radha Krishna, and that temple where he was born, as he said sometimes, because he decided to go to that farm, the other temple, and spend a few nights there just to get away from it all. And well, get some spiritual programs together again. Of course, at the same time realizing that she lives there and he should stay away from her, but then thinking that now I'm calmed down, it doesn't matter much, we just say a Hari Bol in the corridor and if we happen to meet, which we probably won't anyway, because we hardly ever met her before, just like that. And on on the way, why not just drop in there at Urada Kund? And because they happen to have a Nrsingadev Chaturdasi festival, you remember, by the way. Said and done, he entered that beautiful temple room, very nice mood, bhajans going on. We're given a handful of flower petals to offer to Nrsingadev, which he did with pleasure. Happy to be there among devotees in front of his beloved Gandharika Giridhari. And then realizing, without even looking, just sitting down on the dais somewhere among the others, he knew in some mysterious way that there she was sitting just a couple of meters behind, next to him, behind. And it felt strange and good and this and that, and he was bewildered. And then Gandharika Giridhari just seemed to ask him a question: what do you want to do? Do you want a woman, or do you want to be a Swami? And the question was so almost intimidating. It was so persistent that, you know, he tried to answer there in his inner dialogue that, could we wait with that? I just want to be here and enjoy the festival. But no, that seemed to be the perfect and the right moment, according to those standing there upon the altar. So what can you do? He needed to think of that now and quickly make a stand. What do I want? Do I want to make this decision? Is this what I'm gathering strength and conviction and all that to do? Take the vow and never have anything to do with women at all in my life? Or do I want a lady then at my side through the remaining years of my life? And he realized this is a big question, and if I have to answer it now, gosh, can I even? Am I ready to answer that question? Sitting there looking at God standing in front of him, basically asking the question. Oof. And then, if this was not just his usual imagination, being ready to fulfill the desire he had. Probably, why not? So then he thought, and he came to an answer, and that is that yes, if she wants me, thinking about the woman next behind to him, behind him there, somewhere, maybe she was there, maybe he didn't even look, so he didn't really know, but if she wants me, then yes, I will go that way. If she doesn't, then I give up. Maybe then I'm supposed to be a Swami. He didn't even remember if he made it a kind of a vow. He didn't really, but yes, then, you know. But ultimately, you decide, he concluded. You decide. Whatever you want. I belong to you. My life is in your hands. There's nothing else I can do about that, even if I want it, and I don't want to. You know better. And as usual, finish that by that little inner sacrifice. I'm yours. Do with me whatever you want. Whereby he felt a relief there within. Just a feeling, very nice, relaxed feeling of letting go, of some burden falling off. And he didn't even know where that came from. It could have been the two there, deities in front of him, giving him the blessings into either one of those directions, but he still didn't know which one. But by now he didn't even want to look around. He didn't want to meet her eyes, because he didn't even know if he should. Maybe she was now so disturbed by his very presence, which of course the friendship cancellation there on social media would indicate, that she wouldn't even appreciate him looking at her at all. Maybe something happened there and then. Maybe there was a blessing given to them both. As usual, he didn't know. He was confused. And he just prayed for guidance, continuing his tour to the farm, finding his little room there, and going to bed. Getting up in the morning, for Mangalarti, very nice, and sitting down, doing his japa mala, and in there she comes, sitting down for an hour or so, just the two of them in the temple room chanting their japa. And that was it. Again bewildered, he turned to his other idea that he had for some time, that actually turned to her friend, who happened to be his friend too, somewhat, and asked for guidance. Just needed someone to talk to, he says. And who is better than talking to her friend? So he did, and we can all describe this in more dramatized third person perspective of, there they are. He's kind of just opening his heart and using her as a therapist, more or less. And well, then we continue that. How she got it in her way, just a bit the same as the yoga teacher did before, basically just taking it as if he was asking her to ask her friend if he wanted him or not, which he didn't really mean, because he had accepted that she didn't. And maybe there was now this little doubt before he just gave up on this completely, or had to. But maybe 10%, as he told her. But maybe something had happened then in that temple room. So, hope against hope, or whatever, or at least try all possible scenarios or whatever. He just wanted to talk to her and ask her what she thought would be wise to do or not to do, and so on. And really, pretty much, in order to get an advice from her how to handle this situation, which was now a fact that he had got involved with. Different projects there in the farm, and had started planning a YouTube channel for them, and this and that. And wanted to stay there more, participating in the temple program. And what to do with the fact that she lived there too. Was there a way they could just remove that uneasy, tense, not looking at each other situation, where he could also explain, which he tried, that he was not asking for her hand in marriage, but was interested in meeting or as a possible friend, or at least acquaintance, maybe interesting her in some projects that were going on, Sankirtan projects, as he would want to meet anyone that he found was, which was the case here, a bit within the same field, professional as he himself. And he was honestly on that level now. Not wanting to push himself or some romantic ideas upon someone who evidently wasn't on that path herself. So, well, next day he steps out of his friend's house, and there they are, that lady and her friend. She brought him aside, let's take a walk. Was it so that you wanted to know if she's interested in you or not? Oh, yeah, I guess so. And then he said, she absolutely not, never, and so on. And then proceeded telling him that a few times. And he, yes, I got it, I understand, and that was it. And then he went home. She advised him not to visit that farm over the summer at all again. Evidently, well, he realized afterwards she was now even more upset and angry at him. Why? Because he had the audacity to ask a fourth time. Well, I didn't, he said. That was not my purpose. And I realized that now this lady, her friend, had basically done the same thing again, asking again if she's interested. But he didn't want that, and he trusted her that she would figure it out, because he said, the last thing I want now is that she feels again pressured by me like that, because I told her I'd given it up. I just wanted to, well, first give that little 10%, maybe the influence and mercy or whatever inspiration from the God the day before a chance, but again, not the big chance, but still, but also figure out how can we just make this into just, you know, some comfortable situation here, which is what he wanted to start with. But how, now here he was basically banned from visiting the farm over the summer, meaning all his projects that he had planned now were had to be put on ice or whatever. So he thought about it and then posted a voice message to her, not the lady in question, but her friend then, who he now communicated with, saying that maybe, you know, we could just basically get over this tense situation and maybe just meet over a cup of tea or something, all the three of us, and, you know, I'll explain that I let go of this now, and there's nothing really, this whole romantic thing, it was, yeah, I got carried away, but I just told you I let go. So, and then he gets his answer back from her, not from the romantic object, but the friend then, his friend, who he thought was a friend, but he realized, you know, how much friendship is there, and because he had started that last message with the words, "Don't think this is an after construction. I needed to explain that I didn't just want you to ask her another time if she wants me or not, or wants to become my whatever friend or potential fiancé, whatever stupid things. I just, you know, there was more to it," and he tried to explain that. And then she answers, you know, of course, clearly irritated tone on the chat there. "I hear after construction, and you now better shape up, and you better, you know, you have hurt her very much, and you shouldn't do these things, and you have to work with yourself now, and let you stay away from here all the summer," and all that, very heavy. And of course, there he is now, and this is where today's chapter starts. Or next chapter, whatever, where he writes or speaks to her, again, not the object of his romantic feelings, that may be just anyway stupid, silly, dreamy illusions, which he's now used to, but again, maybe, you know, some kind of spiritual desire of the gods or whatever. So that's why he keeps those channels open, because he sees things now, personal relationships, whatever kind of relationship they are, as important, and he tries to have friendship, maintain and make friends, and, you know, just be happy with each other. And, you know, he's learning this, but he never learned that so good before. He admits that. He's almost 70 now, but now starts to learn how to be a friend and have friends, and, you know, it's weird. But they're always times to learn new, to become better at this and that. So that's his situation, and so that was his angle here, when he got into this whole thing and gets into these kind of messy situations. You know, and then for the past couple of years, three, 4 years, and here he is blasted by her, and he answers like this. That, you know, I have to say that your answer made me a bit sad. Sad about you. Because you don't trust me. I made this second message to you just because I was a bit worried that you would understand me and misunderstand me and think that I was making this after construction, whatever it's called in English. Now, when this contact attempt, you know, the fourth one didn't succeed, so I could meet her anyway, you know, just somehow or other get there, get my lusty desires fulfilled, you know, and all that, and that this is just another trick. He speaks like this. We can ta det på svenska. Okay. Jag vet inte om du kommer att höra det här, men nu har sommaren gått snart och jag har inte satt min fot på Anvik. Av respekt för henne. Och ber tusen gånger om ursäkt till henne om jag har. Vilket jag är övertygad om att jag har. Gjort det obekvämt och jobbigt för henne, och vilket jag väl fattade först när du berättade det, alltså att det träffade kanske rakt i hennes traumatiska ömma punkt så att säga, och det känns hemskt att liksom kunna, eller att jag kan ha råkat göra någonting, att jag gjort henne illa på något sätt, så jag är så ledsen för det. Samtidigt så är jag ledsen för hur du tog det jag sa där sist, därför att anledningen till att jag gjorde en inspelning till där, jag gjorde ju två då, där jag sa att jag hoppas du inte tror att det är en efterkonstruktion, det berodde på att det inte var en efterkonstruktion och jag är en ärlig person. Om det är någonting jag kan säga positivt eller någonting om mig själv, att jag är en ärlig person, jag ljuger inte. Man vinner ingenting på att ljuga, och det lär jag mina pojkar också. Vi gör inte det i vår familj. Så när jag säger att det inte är en efterkonstruktion och jag tar besväret att prata in ett meddelande till, så hade jag uppskattat så mycket om du ville tro på mig och lyssna på mig, att det kanske finns en anledning till, inte bara för mina egna själviska lustfyllda begär eller någonting, vad du nu tror att jag är motiverad av, utan att säga, att försöka verkligen få fram sanningen, som är precis vad jag försökte säga där, men som jag tror att du då inte hörde, eftersom redan då du redan bestämde dig för att nu ska jag ge honom på nöten här. Och så skällde du ut mig. Vilket jag visst kan förtjäna. Men jag skrev bara som svar att du missförstod mig. Och det är det jag tänker förklara nu. Varför? Inte bara för att försvara mig själv. Den här syndfulla, elaka, hemska mannen som ju då bara ska hålla käften och hålla sig undan och inte hålla på att försvara sig, vilket var varför jag inte gjorde det då. Men nu är det dags, känner jag, som sagt, inte för att försvara mig, utan för att det kan vara ganska viktigt av andra orsaker. Och det var egentligen vad jag ville säga då. Så här. Ja, jag sa det ju redan där. Att varför jag kom till Landvik då, överhuvudtaget började åka dit, var trots att jag inte egentligen ville vara där och störa henne. Jag var väldigt medveten om det. Jag hade förstått, jag hade lyssnat. Och ja, det tog mig 3 gånger kanske innan poletten ramlade ner. Men mycket som jag förklarade för henne på grund av att jag drog iväg lite där. Det känslor tog över, och det är svårt för mig ibland att bara så där stänga av dem. Och jag bad om ursäkt för det och hoppas att det förstods och accepterades. Men om det sen då i det läget låter som att jag frågar en fjärde gång, vilket jag blev lite rädd för att det kanske lät som vad du pratade med henne om. Och då, som jag sa där till dig när vi pratade sist, så var jag rädd för att det var så. Nej, det kanske blev så här nu. Att jag störde henne bara igen nu. Fast det hela skulle vila egentligen. Så det var dumt av mig att prata med dig till att börja med, förmodligen. Men det jag vill säga nu är, du sa att jag behöver jobba med mig själv istället. Och nu vill jag faktiskt säga samma sak till dig. Att du bör vara försiktig. För du kan ta en väldigt auktoritär och jag vet min sann bäst. Och titta här, astrologin, den och den. Och titta här, du säger så att det här var ingen efterkonstruktion. Men jag vet min sann bättre, förstår du. Och sen pang, 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 bang, bang, bang. Fördöma, fördöma, fördöma. Döma ner, 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 ner. Titta här, så här är det. Okej, okay. Nu har jag talat. Och du ska nu bara sona dina synder och så vidare. För jag vet hur det ligger till. Jag kan se det här också i mina fina astrologiska siffror och så vidare. Va? Och jag måste säga att var försiktig med det. För att du har dina issues också. Och det här skulle jag påstå är ett av dem. När någon kommer till dig som jag gjorde. Och jag bad om i stort sett att du skulle agera som en samtalsterapeut. Man ska säga att med andra ord tystnadsplikt och det ena och det andra. Hoppas du håller det. Det litar jag på att du gör. Men du vet, ibland måste man säga det till hängivna. För att där har inte sådant håll särskilt mycket. Och jag är rädd för sånt. Jag har gått på det där och öppnat mig själv för vänner som har lovat att inte säga till någon, och så har de gjort det i alla fall. Så vi vet ju vilken historia vi har. Och jag påstår ju inte att du på något sätt, att jag misstror att du skulle hålla det med, men om du, när du går på det sättet och rakt ut misstror vad jag säger, att som om jag skulle ljuga till dig. Det här är ju inte en efterkonstruktion. Det finns en viktig orsak till det här som inte är. Att jag vill fortsätta att försöka lägga vantarna på henne eller någonting. Utan det var egentligen för att hur ska vi göra så att jag kan fortsätta komma till Landvik och råka stöta ihop med henne i korridor och det inte känns knäppt och spänt och så vidare. Vi kan bara, och då föreslog jag, man kan ju bara ta någon. Vi tre fika någon minut, det behöver inte vara fika, det kanske är förtro, men bara prata lite och så är det klart. Och jag bara säger, jag släppte, det var inte så, jag menar inte så, det var så vidare och så vidare. Att då kan, det skulle nog kanske inte behövas mer än så. Och då tar du det som att, ja, på ett annat sätt, eller hur? Att jag fortsätter att göra påtryckningar och det ena och det andra och försöker att kringla mig runt det hela och gå på henne igen. Men det var inte så. Det är inte så. Men genom att du tolkar det så som det verkar i alla fall för mig. Åtminstone att jag har onda uppsåt och jag ska hålla mig därifrån. Och det var minsann en efterkonstruktion. Jag försöker nu bara att lura mig förbi saker för att få det jag vill ha. Förstår du? Det är de signalerna du sänder när du säger en sån sak. Jag hör en efterkonstruktion. Och som du sen gick på. Då förstod du inte mig. Och det är det jag vill kunna säga någon gång, att du känner inte mig så mycket egentligen. Jag känner inte dig så mycket heller. Så att om du ska förstå vad jag egentligen känner, vad jag egentligen menar, vad egentligen mina syften var och är, så måste du lyssna på mig och kunna lita lite också. Och om du inte kan det, så är det bättre att du bara säger ifrån att nej, jag vill inte ha någonting mer med dig att göra i det här fallet, vilket du gjorde, och därför så borde jag kanske inte ens prata in det här. Men nu står vi här och jag ville bara ha det här sagt också. Och jag hoppas du klarar av att höra det. För att ibland så ser jag idag. Och jag kan säga, men så att nu är igång där. Det här ordet du hängde upp dig på, att man kan bli dra sin och din personalism när man har blivit skadad eller sårad i relationer. Du tog det direkt som att det var en anklagelse tydligen mot henne eller mot någon eller dig. Jag vet inte vem du trodde att det var. Och du ser att du har den tendensen att du kan hugga ner på ett ord här och ett uttryck där som på något sätt passar in i en viss bild du har av situationen. Nu är han dålig, därför ska jag nu titta. Där sa han det var dåligt. Det är bara bekräftelse på hur dålig han är. Men det ordet råkar bara slinka in som en allmän filosofisk liten tanke där. Det kan ju faktiskt förklara en del varför en del människor blir impersonalister, eller hur? Det är ju självklart. För att de är rädda för materiella relationer på grund av att de här materiella relationerna kan vara riktigt hemska ibland. Att det var bara, by the way, ord, inte en anklagelse mot någon. Och du får se att bara det faktum att du tenderar att ta saker så betyder att du har också blivit indragen i någonting där, vad det nu är, om du ska försvara henne mot den här ondskefulla mannen som kommer och försöker att attackera eller vad det nu är. Alltså ett helt bagage där som verkar kanske kommer från gamla kristna rörelsegänget liksom, där vi ofta har väldigt lätt att döma varandra. Och lyssna gärna på det här samtal som jag och Vegavan hade på Radio Krishna. Vad han säger där, det var, han talar utifrån en terapeuts synvinkel, så att säga. Hur enormt destruktivt det här dömandet kan vara. Och han syftar naturligtvis på att det var någonting som blev, jag nu säger att det fortfarande är, väldigt vanligt förekommande i ISKCON-sammanhang. Rent ut sagt. Ett dömande, man snabbt dömer varandra, lyssnar ofta väldigt lite på varandra, och som du sa till mig, att jag behöver lära mig att lyssna. Och det är precis vad jag håller på att lära mig nu. Jag gjorde till och med ett program därefter det på Radio Krishna som handlade om det, att lyssna. Som jag inte la ut så mycket, för att jag tänkte nu pratar jag för mycket om mig själv här, men det är ganska viktigt att vi hängivna kan bli vänner genom att lyssna ordentligt på varandra. Och innan vi dömer varandra och sen säger att du vill inte prata mer med dig därför att du är så hemsk. Kanske fråga, förstod jag dig rätt nu? Förstod jag dig rätt? Menar du att hon eller jag eller vem nu är, att skulle anklagas här för att vara en impersonalist? Eller menar du att du fortfarande tror att du ska kunna få någon relation med henne? Eller är det så, alltså. Och då när man får förklaringen där, att lyssna på den förklaringen och kanske försöka att se att speciellt Krishna-angivna kanske är goda innerst inne och inte är lustfyllda monster, inte är kontrollerande psykopater. Men jag förstår också att det är lätt att man tar nästan det som man förutsätter nästan det idag, därför att det är så himla vanligt, va? Eller mansgrisar eller, och så vidare, va? Det finns så många sådana stereotyper och förutfattade meningar som finns och ligger där och gror, och kanske ofta i hjärtat och sinnet hos kvinnor som har blivit väldigt sårade och illa behandlade och därför naturligtvis har sår där som är väldigt verkliga och som jag om någon så mycket skulle vilja hjälpa till att läka, eller åtminstone inte skapa igen. Och om jag nu uppfattar som att jag håller på här och sticker och skapar sådana sår, så är jag beredd att flytta till andra sidan jordklotet om det skulle vara så. Jag menar, inte tala om att hålla mig från an vilken sommar. Jag vill bara försöka förklara vem jag är. Och att du inte ser den där stereotypen, den där gamla personan av en hård, känslolös, underlig, vedisk Hare Krishna-gubbe. Så det är därför jag säger allt det här, för jag känner att det är viktigt med oss. Och ibland har vi naturligtvis inte ens tid att lyssna till varandra när vi pratar på det här sättet, eller när man gör det. Visst, så blottlägger man ju vissa saker i sig själv, och vilket gör att de här som tycker om eller har behov av att döma naturligtvis då får vatten på sin kvarn. Så det är därför kanske också vi är så rädda för att tala lite mer så äkta och närmare varandra. Men jag kan inte göra annat nu längre. Och det är en underlig situation för mig, därför att vissa vänner jag har hängivna så gör, pratar vi så, och vi är glada över att kunna prata så. Vissa, man speciellt tydligen man klampar in på anväg, så får man vara jätteförsiktig. Där det råder lite mer av det gamla klimatet som vi ju alla känner igen också. Att jag därför erkänner jag klantar mig ibland, och jag liksom bär mig åt mot dem som jag borde göra mot de andra och så vidare. Och jag gör bort mig hela tiden, och nu gjorde jag bort mig rejält också, men jag är van vid det. Att det är inte det, men bara jag inte har liksom sårat och skadat och gjort henne illa, liksom, det är det sista jag vill. Och det första jag vill är att om hon mår bättre och att jag håller mig totalt borta från Anvik, så gör jag det. Det kommer jag fortsätta göra. Men varför jag säger det här till dig nu är för att ta upp frågan som är lite praktiskt. Ska jag fortsätta hålla mig från Anvik? Det kanske inte var någon mening att prata allt det här långa i alla fall. Jag kanske bara stör dig, ursäkta i så fall. Men det blir lite personligt där mellan oss också, och jag tror sånt får man ju inte göra mot er på Anvik, men jag tror att alltså överhuvudtaget så ser jag hur en del av oss gamlingar, jag säger inte det om dig, jag vet ju inte, jag känner ju inte dig så mycket, men bara säger det som en allmän varning, för jag är trots allt en senior devotee, fast jag hatar att ens tänka mig själv så, men just det här att vi börjar lätt se oss själva som senior devotee, så det blir lite mentorship och det blir lite guru, lite sådär, va, fast inte man använder ordet. Och vi får vara försiktiga med det där. så vi inte glider upp i någon högre sfär där vi tror att nu har jag varit Krishna-given i 50 år så nu är jag något riktigt speciellt här. Och titta, jag följer principer och jag gör det och jag går på program och jag gör det och det. Jag är mer avancerad än ni andra är. Eller, jag är bra på astrologi, jag kan se saker om er som inte ni kan se om er själva. Jag säger bara, var försiktig. Och om du, eller jag, eller någon av oss ska ta den rollen, vilket är ett ansvar, att vara vägledande för andra hängivna, speciellt i deras privatliv, som ibland kan handla om djupa, djupa saker, eller hur? Om en klient kommer till en terapeut, det är ju ett väldigt ansvar att vara den terapeuten. Och de öppnar sig ibland. Det är det går ut på. Att man då är väldigt, väldigt försiktig. Och jag menar egentligen de som vill nu, eller hamna i situationer som lite guruaktiga situationer, eller mentor, eller senior Vaishnava, eller vad det nu är, borde egentligen ha utbildning inom psykoterapi, alltså åtminstone the basics. Så bara det som vi fick lära oss under hypnoterapiutbildningen skulle räcka ganska långt faktiskt. Jag tror Vegan skulle kunna ge sån utbildning och borde göra det. Så det, är lite, det här är lite mina tankar och ett råd jag ger till dig. Och jag hoppas att du också klarar av att ta ett råd från mig. Eller? Och jag vet, nu låter jag sådär, nu kommer han heavy mot mig här, gamle patriarken. Men det är inte alls, utan jag är som en vän. Och du, när du talar så tuffa ord till mig som du gjorde i ditt sista meddelande, så kan jag kan uppskatta det och jag kan ta det. Men jag blir ledsen på dig när du inte litar på mig och anklaga mig egentligen för att ljuga eller luras eller någonting sånt, för att då uppnå någon slags dolda eller underliga eller själviska syften. För det är faktiskt inte så. Alltså hela den här historien som du nu nog inte borde bli inblandad i, och ingen borde bli inblandad i, om jag skulle berätta den från min sida, så att det har varit en månader av böner och meditationer och saranagati, att bara överlämna till Krishna, till Gandharva, Girdha, Panchatattva, att nu får ni ta hand om det här och jag vill inte göra någonting eller pusha någonting eller gå i någon riktning som inte ni vill att jag ska gå i. Det har varit väldigt utmanande för mig. Och när jag tog kontakt med dig, jag var jättenervös för att ens våga prata med dig eller någon om de här sakerna. Det har varit svårt för mig också. Det blir ju lätt så att man blir behandlad som en aggressor eller som någon skyldig i sånt här. Men det finns, var snäll, försök förstå det, att det finns i oss alla den här vägen som vi går och som ibland kan vara, you know, alltså bjuda på ganska så rejäla utmaningar som uppenbarligen är Krishna. Och för mig har det här varit och lite mer än vad jag ens visat någon annan. Som sagt, jag bara pratar med dig så här mycket om det. Och men jag, som sagt, blir lite rädd för dig, därför att du kan bli så hård, och det har andra sagt också, och dömande. Så det kanske var ett misstag av mig att göra det, men jag får lita till Krishna också. Och i hela den här grejen, som sagt, jag har annars släppt den här överhuvudtaget, lät henne kliva ut där ur mitt inre rum och stänga dörren efter sig, och om den dörren någon gång öppnas igen så är det upp till henne. Men där är jag. Men jag kan också se det, om jag nu ska kliva lite försöka se det lite uppifrån. Det är väl Krishna som leker med oss och lär oss alla någonting. Kanske till och med jag plötsligt där klampade in i hennes liv för att utmana henne. Hon skulle lära sig att minsann inte minsann lära sig att stå emot och hålla på sin integritet när det kommer en sån där dum gubbe och kräver saker av henne. Vilket jag inte gör, men det lät ju tydligen så. Hela situationen blev så, och det finns väl en orsak till det också. Det kan, som kan vara en del av en terapeutisk process också. Som med andra ord, vi kanske bara spelade lite roller här i något högre spel som var till för att lära var och en av oss någonting. Kanske du också. Därmed lämnar jag detta ämne. Och i och för sig, som sagt, mitt praktiska intresse i att överhuvudtaget prata det här är ju egentligen att ja, det vore trevligt om man bara kunde, vad säger man, normalisera allt det här så att det inte är några konstiga känslor och spända saker och sådär. För det finns ju liksom ingen, för min del i alla fall, ingen orsak till att det skulle vara. Om jag är intresserad av en kvinna men hon är inte intresserad av mig, så är jag naturligtvis intresserad av henne, därför att varför skulle jag vara det? Det är bara sånt här, är ju, måste ju vara ömsesidigt. Annars är det inget roligt, självklart, eller hur? Så att det är inte mer än så när det gäller den saken. Men vi säger så, Hare Krishna, tack för att du lyssnade på allt det här. Och jag kommer nu inte att störa någon längre där. Vi hörs om vi hörs, annars hörs vi inte.